Då säger vi välkomna från Thailand, Phuket just nu och Göteborg, Guldheden, norra Guldheden. Hej Johan!
Hallå Anders, tja!
Hej!
Du ser precis ut som förra veckan, ingenting på överkroppen.
Och en Chang-öl i handen.
Ja.
Ja. Jag ska börja med att säga, är det så att jag bara fejdar ut här under den här kanske timmen, så kanske det beror på att vi har ett gäng sådana här moskiter Ghostbusters som går runt här med dräkter och sprutar rök på hotellet där jag bor just nu. För att det är en liten moskitosvärm som surrar runt här om nätterna som de ska försöka förinta. Så att man ska helst inte vara här. Men jag smög in på hotellet och frågade lite försiktigt och lite med rädsla i rösten om det var okej att sitta inne, och sa att det var på egen risk.
Tankarna går till Ukrainas VM-lag 2006 som ju inte hade moskitor som störde dem utan grodor, kommer du ihåg det?
Mm,
ja, och det. Då inte kunde sova någonting för sin premiär och just väl förlorade stort tror jag i premiären, och då skyllde på de här grodorna som hade kväkt oerhört högt, och några av ukrainarna hade till och med gått ut med några pinnar och försökt att whacka grodorna, och det blev ju en skam då för den här lilla byn eller staden, och borgmästaren var inblandad för att försöka få ukrainska laget att sova i lugn och ro. Jag vet inte om de lyckades med det, för det gick ju de gick väl till och med vidare sen från gruppen och repade sig från den där groddebaclet i början. Men du har moskitos, det känns ju mer thailändskt kanske.
Ja, men det är bra med det Johan, jag tror.
Det är bara bra. Jag får gratulera förresten, såg här nu på transfermarknaden lite längre ner i serierna att får man säga att det är din klubb Höganäs?
Absolut.
Är det bollklubb?
Måste man säga. Absolut.
Får jag gratulera då till ett prestigenyförvärv. Det har du kanske har det nått Thailand?
Ja, det är en av få nyheter som har nått mig faktiskt. Det var min pappa som uppmärksammade på det i ett SMS. Det är så att Alvaro Santos, alltså den Alvaro Santos som man tänker, har signat ett kontrakt med Höganäs bollklubb. Sensationellt.
Ja, det får man säga. Var ni hit Starp någon liten sväng där i trakterna och testade lite i året som var. Jag är lite osäker, men nu ska han spela.
Kan han vara och titta där Max Mölder, den gamla Landskrona Boys-profilen, är tränare fortfarande, tror jag.
Ja, och nu ska han spela då i, vad blir det? Ni åkte ur, så det är division 3 då.
Exakt. Ja, de håller på att rita om hela seriesystemet i de här division 3, division 4. Men det är division 3 som Santos kommer att spela i, och jag vet inte hur mycket han kommer att spela. När de gick ut med pressmeddelandet här i Höganäs bollklubb, så var det väl lite försiktigt att han skulle bidra med erfarenhet och lite ledaregenskap och sådär. Så jag vet inte om det, han går in i någon assisterande roll också. Ingen aning.
Men det är så fint ut. Jag vet inte om det var i HD jag läste det, men det verkar ändå som att det är inte bara en stunt så, utan Alvaro Santos är ju en seriös människa som inte bara går in och plojar. Inga jämförelser i övrigt, men det kändes lite skillnad då när, var det Jarlaberg eller någon riktig gärdsgårdsklubb i Stockholm som tror inför förra säsongen skröt då om att de hade värvat Jones Kusiasare. Och det här var väl division 6 eller något. Oerhört stolta över det. Och sen försökte jag se hur det har gått och jag kunde inte hitta Jones i något referat på hemsidan. Vet någon hur det gick där? Han kändes lite mer opolitlig än Alvaro. Jag tror Alvaro ändå kommer vara noggrann med träningsnärvaron. Det vet jag inte om Jones var.
Nej, och det är också fint på något sätt, för det är, han behöver kanske inte göra det här. Det är inte så att Höganäs bollklubb hostar upp en massa pengar. Jag tror inte Alvaro Santos är riktigt i behov av det just nu. Men han sa ju faktiskt, eller motiverade det här kontraktet med Höganäs bollklubb som att han vet att, eller han har kommit på att han mår bra av att spela fotboll och röra sig i den miljön. Att han helt enkelt saknar det, att han mår bättre. Och då blir man glad av, när det är av den anledningen, för det den här cyniska fotbollsvärlden som vi ofta kräks lite grann över, då blir detta på något sätt, här är det bara ren glädje till fotbollen. Han är väl, är han 40 år gammal nu?
Jag är inte riktigt säker. Det var väl 2000 som han kom till, eller runt millenniet där, till Helsingborgs IF först. Han blev ju rätt arg på offside en gång i tiden. Han blir ju sällan arg, för han är en väldigt snäll människa. Men kommer du ihåg varför han blev upprörd på offside?
Det var väl för att vi hade klumpat ihop honom med några andra brassar som gillade lite party och så.
Ja, lite mer, vad ska vi kalla det, Wagner Love-brassar kanske.
Ja, just det.
Så just nämndes det. Han i samma sammanhang, och det var känsligt för honom, för han såg såg väl dem som oseriösa playboys, medan han var en god kristen och gillade inte att vara i det sammanhanget helt enkelt. Så.
Exakt så.
Men vi kan väl kalla då att det här blir en tidig julklapp då för dig och alla andra Högarnas fans att få Alvaro till klubben. Han kallades för en julklapp även på Helsingborgs tiden. Jag tror att han var ett lån från början och sen inför julen kanske 2000 att de då skulle köpa loss honom. De hade ju vunnit 99 då. Och jag såg här apropå jul, det är ett ganska trött grepp av tidningarna just det som jag gjorde precis, att kalla saker för en tidig julklapp och så. Mm. Men det har ju gjorts många gånger. Vet du vem som var väldigt glad över nu i veckan? Det har nog kanske inte nått Thailand, men det var Marcus Lantz då som pratade om att han hade en väldigt fin jul framför sig, en annan helsingborgare. Om du har följt med i turerna där, Lantz sparkades ju från ÖIS, så mycket kommer du ihåg. Under hösten, och sen klarade sig ÖIS kvar via den här dramatiska kvalmatchen mot Mjällby.
Sen han klamrar ändå fast sig ganska länge ÖIS, Lantz. Det var ändå rätt mycket interna stridigheter under en längre tid.
Ja, det var det, och precis som man kan tänka sig med Marcus Lantz så stod han ju upp för sig själv. Och,
det är som Olof Lund brukar säga, han tar inga fångar.
Precis så. Och sa att han hade gjort det väldigt bra. När han slutade så förklarade han vilken prestation han ändå hade gjort. Och det kanske stack i ögonen på en del fans. Och sen har det ju varit lite, det är någonting med tonträffen från herr Lantz som också kanske vissa ÖIS-fans har problem med, kan jag tänka mig. De har ju haft kämpigt ekonomiskt, det är ingen hemlighet. Först kom det då en nyhet om att eftersom de hade sparkat Lantz så ville han ha massa pengar från, eller han ville ha sina pengar för att kunna bli löst från sitt kontrakt. Och talade väldigt öppet om det i Göteborgs tidningarna och sa att ja, löser vi det inte får jag väl ta det lugnt i 25 månader. Talade väldigt så här, jag har avtal till och med det och det, väldigt öppen med vad som gällde. Men nu har de då nått en deal. De har köpt ut Lantz och Lantz är samtidigt klar som ny tränare för Kopparbergs Göteborg i damallsvenskan. Och han är då väldigt nöjd. GT pratar med honom, så säger han, tomten kom tidigt till familjen Lantz i år, säger han till, apropå att han har fått rätt mycket pengar då kanske. Är du nöjd med dealen, frågade GT. Jag är sjukt nöjd, svarar Lantz. Jag vet inte, jag kan tänka mig de här i Samba Defensiv och Balders Hage och dem. De älskar ju inte de här uttalandena kanske.
Samba Defensiv kokar nu, vet du.
Ja, kanske. Men Lantz är nöjd med julen i alla fall. Så mycket kan man konstatera.
Ja, just det. Var det inte så när Erik Friberg, kan det vara att också runt jultid 2006 och sånt där, när han fick ett kontrakt, var det med Häcken då?
Ja, då var det Friberg som var nöjd med julen. Det var, ja. Det var nog precis när han kom från, kan det varit Frölunda till Häcken kanske, ja. 2005, ja, 2006. Att det var en julklapp att han har fått kontrakt då helt enkelt. Ja, och bland annat då för att då kunde han sluta sitt jobb på dagis, minns jag att det stod i artikeln. Så ja, Friberg som vi lyssnar här ibland får väl bekräfta eller dementera. Man blir nyfiken på hans förskoleår.
Ja, verkligen. Han har ju rätt lugn aura av sig, så jag tror att han skulle kunna passa rätt bra på ett dagis. Han brusar nog inte upp, han tar det lite försiktigt.
Ja, väl låter kanske barnen gå ganska långt så där att de nästan får rita på honom om de vill.
Ja, gör ni det?
Ja, ja, det är jul på olika ställen i fotbollsvärlden. Jag minns förresten för övrigt att du sitter säkert där och undrar. Vi har ju julafton framför oss. Det här är ju det sista avsnittet vi gör för julafton 2017. Du undrar säkert, är det någon tränare som har fått sparken på julafton någon gång? Det är det ju såklart i England. Charlton, innan de helt började sacka ner och låg i Premier League, och när de låg sist 2006, kanske samma jul då som Friberg var så nöjd, så var Les Reed mindre nöjd. Han fick kicken på julafton. Och tränarföreningen i England var väldigt bekymrade över detta och sa att vi kan ju inte tvinga på julstämning i engelska klubbar, men nu önskar man att klubbarna och ordförandena tänkte lite grann på familjen och de nära och kära. Vädjade förgäves.
Vilken tränare var det nu som blev inkallad också på ett kontor och fick reda på att han skulle få sparken, varpå han bara svarade, but it's my birthday. Vem var det? Kommer du ihåg det?
Det var väl inte det Trevor Francis, va?
Ja, det var det nog. Och att, it's my birthday.
Ja, just
show det. Some mercy.
Precis, och ordföranden då, vars namn jag inte minns, berättade om det här ganska kul i efterhand, att han hade ju ingen aning om det, att det var hans födelsedag. Och så, I had no idea, what could I say? I just said many happy returns, Trev, and gave him his check.
Ja, det är fantastiskt.
Så är det. Det här då avsnittet, det sista före julafton, det spelar vi in i samarbete med Caltex.se, där man kan hitta julklappar från bland annat Adidas, Nike, Dr. Martens, Carhartt, New Balance och andra märken. Både i nätbutiken och på Vallgatan 42 respektive Haga Nygata 27 i Göteborg så kan man göra julklappsköp. Och man kan även då köpa presentkort förstås, både i webbshoppen och i butikerna.
Härligt.
Anders, du bad mig här när vi hörde som hastigast på sms igår att uppenbarligen så har du nåtts av få nyheter. Din pappa berättade om Alvaro då, men annars så sa du att du har varit väldigt bortkopplad och att du ville att jag skulle ta fram tre fotbollssnackisar. Och så att du ska få reagera på dem.
Ja, det är ingen överdrift om jag säger att jag har noll koll på vad som händer. Det enda jag har koll på det är hur det går i Premier League. För vi har en strandbar som jag går och besöker lite då. Som just visar Premier League-matcher. I repris gårdagens matcher och sådär. Så där har jag koll. Men i övrigt vet jag knappt inne på Twitter. Jag läser inga tidningar, inga länkar. Ingenting. Jag vet inte ens vad som händer i världen, i Sverige. Ingenting. Så att absolut vill jag att du ska ge mig tre fotbollssnackisar från senaste veckan.
Ja, det blev ju lite höftat här då och det kanske både eventuellt smalt och brett. Men snackis nummer ett då, vet du att jag har faktiskt fyra snackisar ser jag här, för en är bara i farten. Vi kan ju ta den direkt här bara. Det är då att Bielsa nu officiellt har fått sparken från Lille och det är oklart hur Hasse Backe har reagerat på detta.
Du vet vad som är intressant? Nej. Att igår på den här baren som jag besöker så var det två australiensare som satt och kollade. Två surfardudes, riktiga klassiska australiensare, surfardudes som visade sig vara hyfsat intresserade av fotboll och de började prata om Bielsa för det ryktas i Australien om att han ska bli australiensisk förbundskapten. Se på
den. Att jäklar, men det är många rykten där. Det var ju Svennis rykte där till och med.
Ja, precis. Men nu så verkar det vara så. De har en liten kommitté där. Tydligen enligt de här dudesen på strandbarn. Jag vet inte, de kändes rätt pårökta. Så att jag vet inte hur mycket jag ska ta för de bara levde i ett fantasiland och verkligen vill ha Bielsa. Men de pratade om att det fanns en kommitté på 9 personer där majoriteten var för Bielsa. Hur nu de visste detta.
Det skulle ju vara, det är ju inte troligt. Men
jag bara, very interesting, sa jag.
Det är ju inte troligt, men det har ju hänt några gånger att grejer vi har sagt i podden har citerats i större medier. Allt från att Sundsvalls tidning är pigga och när vi har sagt något om giffarna eller så. Det är roligt att leka med tanken att det här skulle bli citerat och att det blir en så kallad liksom sillrykte om att Bielsa på gång till Australien och så spårar man källan och det är då två nedrökta surfer dudes i Phuket som du har suttit och bärsat med.
Exakt.
Ja. Det skulle då vara en eventuell VM-biljett då i så fall för Bielsa, för Australien ska ju ändå spela VM.
Absolut.
Snackis nummer två. Och här ska jag börja med att hälsa från Kim, alltså vår, som ibland har refererats till som vår poddens första lyssnare. Han hälsar så mycket vill jag säga först. Han var på Pustervik här i Göteborg i fredags och såg på franska trion som uppträdde. Han hälsar att han hade kul, men att han var lite besviken att som Arsenal-fan att det inte var då André Pires och Vira som uppträdde, apropå att det var en franska trio. Och nu kommer vi in på själva snackisen. Vilken svensk spelare har precis fått Vira som tränare?
Ja, detta vet jag faktiskt. Det är inte så att det var helt. Jag vet om att det är Tinnerholm.
Det är Tinnerholm, ja. Ja, precis,
det, som är då detta vet jag faktiskt.
Klar för spel i New York. Och det är fler svenskar som på kort tid nu har gått till MLS. Eller gjort klart med MLS-klubbar. Micke Stare då och Mange Eriksson tar han med sig dit, det verkar klart.
Aha, det är klart.
Ja, Tinnerholm och Gabriel Suomi, Östersunds spelare, också till MLS. Möjligtvis missar jag någon nu i svepet här också. Tinnerholm har, han var inte över i USA utan han var i Manchester och skrev kontrakt och det är väl då för att New York City och Manchester City hänger ihop. Och nu var han hemma och landade i Malmö och han gör en intervju med Kvällsposten och berättar i den här att det har pratats mycket i MFF om att spela i USA och MLS som liga och att de verkar gilla den. Vad ska vi tro om det här? Det börjar bli någon slags trend nu. Jag vet ju inte om det är MLS som har blivit så jättemycket bättre, men att svenskar gärna går dit. Det är ganska tydligt nu. Och Gustav Svensson kanske spelar in att han visade att det ändå går att nå landslaget fast man spelar i USA.
I den här intervjun som du läste i Kvällsposten med Tinnerholm, pratar han någonting om landslagets ambitioner? Har han det?
Ja, precis. Det nämnde han. Att han trodde att han hade bättre möjligheter jämfört med att man skulle spela kvar i Malmö till exempel. Men det är andra grejer som fastnar, minns mest nu, att det kan ha varit Mattias Larsson som gjorde intervjun. Det minns mest i början att det var kallt i Malmö och att det var ett fik de skulle ses på som var stängt, men att Tinnerholm hade fått special treatment och blivit insläppt ändå som en symbol för att han är så populär bland Malmöborna.
Ja, just det. Ja. Jag förstår det till 100% att Tinnerholm går dit och istället för att gå till, det var väl snack om Steaua Bukarest ett tag, va? Var det inte det?
Ja, han dementerade väl det själv, men han berättade att han hade andra alternativ och han nämnde det sociala som väldigt viktigt, att han gillar USA och var där helt enkelt. De har väl varit på träningsläge med MFF där och han nämnde det, att han gillar öppenheten. Står man i en butik och letar efter någon vara så kommer det direkt fram någon 85-årig tant och frågar om han behöver hjälp, och sånt verkar det till när de gillar då.
Usch, det hatar jag. Ja, men jag kan ändå fatta att det börjar bli en liten trend att svenska, allsvenska spelare flyttar till USA. San Jose fattar man varför många vill bo i. Det är en jättehärlig stad, soligt som fan. New York säger sig självt. Men det är rätt många härliga städer, rätt många möjligheter man kan göra sig i USA. Alltså. Nej, ja, för fan.
Jag undrar också om den amerikanska sportkulturen generellt spelar roll. För det känns som att allsvenska spelare verkligen älskar de amerikanska proffsligorna. NFL, NBA, Major Leagues och NHL. Att de bara gillar att vara nära den industrin. Mm. Så,
ja, det är ändå intressant med tanke på att allsvenskan, att vi har en supporterkultur som vi ska vara väldigt stolta över, som är också omtalad i väldigt många andra länder för att vi har så god stämning och levande läktarkultur och sådär. Att så himla många svenska spelare blickar mot USA där man menar att det är ganska så
dött, det kan ju, på läktarna. Det kan ju skilja väldigt, sig väldigt mycket från klubb till klubb. Sådär.
Ja, nej, men om vi tänker att de älskar NFL och de gillar NBA och NHL och följer den typen av sporter. För det är ju också en sak att man kommer lite närmare de här, jag menar, Friberg och Kim Källström till exempel. Han skulle ju nog jättegärna ha avslutat en karriär kanske i USA med tanke på att han är superintresserad av amerikansk fotboll och sådär. Men i de här sporterna, förutom då kanske fotboll och vissa lag då, som Seattle Sounders och så är det ju väldigt, väldigt märklig stämning. Det är ju väldigt annorlunda jämfört med vad det är i allsvenskan. Ändå är intressant att man kan tänka sig att spela där, att de pratar gärna när de är i allsvenskan, wow, publiken betyder allt och det är därför jag vänder hem till allsvenskan och sådär. Men lika gärna så kan de tänka sig att flytta till länder där fotbollskulturen eller så är så himla annorlunda.
Minns du Thomas Ravellis flytt till USA?
Nej, det minns jag inte.
Det var 97 och det var väldigt
olikt. Jag minns att han poserade med en väldigt ful keps, en lika ful keps som han hade under VM 94.
Ja.
I någon bild.
Men tänk att han ändå inte blev utlandsproffs efter VM 94. Det säger både något om att det kanske var svårare då och att Blåvitt var otroligt starkt då. Att ändå välja att spela vidare där. Han gick dit 97 och det var annorlunda från Tinnerholm då, för han ville verkligen inte. Det var hans fru som övertalade honom att flytta till Tampa kanske, jag tror det var någonstans i Florida. Och jag tror det bara blev, på så sätt var det lite, ja, det var liksom en av de största målvaktskarriärerna, den fick ett ganska pyspunkigt slut. Det blev bara ett halvår där tror jag, och sen kom han hem och det ryktas lite om man ska spela nu, och sen säger han att nej, han inte motivationen, och så slutar han. Så den fejdade verkligen ut där borta i Florida. Snackis 3, den är enkel. Kim Källström lägger av, avslöjades här förra veckan och sen var det presskonferens. Ja, innan jag säger hur jag reagerar på den kan jag fråga dig. Hur reagerar du på att Kim Källström meddelar att han slutar med fotbollen?
Ja, vad ska man säga? Jag reagerar inte alls, tror jag.
Nej, det gör då inte jag heller så mycket.
Nej.
Det kan man ju tycka är konstigt då. Kanske. För det är ju fullt av...
Varför det egentligen? Varför ska man göra det? Är man djurgårdare så fattar jag att man reagerar att det är känslofyllt och sådär. Till och med om man är Häcken-supporter kanske. Men fan, han är gammal och...
Vad lite Häcken har försökt att claima Kim Källström ändå. Det är verkligen Djurgården sådär. Det känns som att man hör ganska lite från Häckenhåll om att liksom det var här han blev liksom en spelare på riktigt. Nej, jag menar inte så. Men jag tänker mer att jag går nästan igång mer på att Ante Eriksson lägger av. Eller när Lasse Nilsson lägger av. Jag blir lite nyfiken på fan, hur var Lasse sista år där? Vecka var som han satt där och liksom tyna bort på bänken och måste haft mycket att säga. Han bet sig i tungan och så. Men när det är de här riktigt stora spelarna som har nått så mycket, då blir det mer att liksom bara konstatera faktum. Så.
Ja, nu har inte jag följt här, men jag gissar att han har blivit väldigt hyllad och fått sina krönikor i,
ja, såklart,
i ett dussintal och hyllningar, och alla har beskrivit hur stor han var, att han säkert har varit en av de bästa landslagsspelarna, och allt är ju, det är han värd ju. Det har varit en väldigt fin karriär, men då är det väl så, när Ante Eriksson slutar så vet man att det blir liksom en liten pys bara. Det, eventuellt så är det en liten lokaltidning som uppmärksammar detta, och då känns det som att fan, det vill man lyfta upp, den här karriären som i hans fall som vi pratade om då, som kunde blivit så himla mycket mer, men Kim Källström fick ju en karriär som han aldrig hade kunnat drömma om. Mm. Och det är good enough, tycker jag. Så att, då känner inte jag lika mycket.
Det är väl så helt enkelt. Mm. Då tar vi den sista snackisen.
Ja.
Håller oss kvar i Stockholm och byter klubb till AIK. Här har det hänt väldigt mycket och händer fortfarande. Har du hört något om detta?
Nej.
Nej, då ska inte jag dra hela historien, men det är ju ingen hemlighet att vi kallar väl ibland AIK, när vi pratar om dem på redaktionen, som att de är sin egen värsta fiende på något sätt, och att de ständigt tycks lägga krokben för sig själv. Nu har man då resultatmässigt i Allsvenskan en många år i rad av stabila prestationer, inget guld, men prenumererar på toppplaceringar och en stabilitet spelmässigt, både under Alm och nu under Norling då. Men så händer det alltid grejer utöver det som får det att storma, och det har du gjort nu. Och Mikael Ahlerup, som du känner till, tidigare vdn, som du har varit mycket, mycket prat och skriverier om under säsongen som gick, och så slutade han då, precis. Det rapporterades om att han fick sparken. AIK ville väl inte riktigt uttrycka det så. Men förra veckan så hade de en avtackningsmiddag för Ahlerup på en Stockholmskrog. Ett gäng där med inbjudna vänner, gäster. Men då dök det upp en oinbjuden gäst och bara säger hej för att markera närvaro. Och sen går han igen. Och Ahlerup, som ju själv när det stormade mycket under säsongen inte uttalade sig jättemycket, han twittrade om detta själv, upprört. Upplevde väl situationen som kanske lite hotfull eller i alla fall olustig. Att han då bara dök upp för att visa att vi har koll på er, ungefär så. Och det är ju tragiskt på många sätt. Ahlerup har ju fått jättemycket beröm, både internt och externt, för sitt jobb i AIK. Och ändå så tvingas han sluta då. Men kanske så finns det något hoppfullt här också. För det här fick lite reaktionen att fler har börjat prata om grejer som de har upplevt i AIK. Som kanske har varit på styrelsenivå eller på andra poster. Och som då inte sa så mycket, men som börjar bryta den här lite tystnadskulturen, och som har handlat om både hot och trakasserier och hur man då blir motarbetad om man inte är vän med rätt personer, som en symbol för att, undrar man, varför stormar det alltid, varför kan de inte bara, så börjar man nu förstå lite grann. Det här har varit en hel del på Twitter och så, i långa trådar, och varit jätteintressant att läsa, och det är säkert bara början. Det är, trots att det är deppig läsning för den här polisen Fredrik Gårdare, som ju pratar ofta om matchfixning och sånt. Han sa nyligen också att AIK står ut när det gäller hot och trakasserier internt ordentligt, sa, jämfört med andra klubbar. Och då finns det ju ändå andra stora klubbar i Sverige. Men att AIK är en extrem i sammanhanget. För man undrar nästan hur en sån som Nisse Johansson pallar med och lira i AIK år efter år och kämpa så jävla mycket och försöka göra bra ifrån sig och så. Så mycket grejer man inte kan påverka som bara sker runt om. Att man, det är fan medalj för det nästan, hur man orkar med. Det är väl för att det är mycket...
Tror du att det når spelarna så mycket då?
Nej, men även om det inte når dem så får det ju effekt för dem. Det är ingen, när det inte är stabilitet och när bra människor rensas bort. Alltså, minns vad som hände Sofia B. Karlsson som försökte ändra på grejer i AIK. Och hennes efterträdare har nu också vittnat om hot och så. Så även om det inte når dem så påverkar det ju att föreningen har de här problemen. De har ju den här otroliga kraften och resurserna. Och det skulle ju såklart inte vara dåligt för laget om det fanns en stadga och att folk drar åt samma håll över dem. Det här kan man ju tycka är deppigt, men det finns som sagt någonting eventuellt lite hoppfullt att fler faktiskt märker att du har också varit med om det här. Att det blir en liten rörelse där folk faktiskt börjar berätta vad de har varit med om. Att det kan ska det komma till en förändring så finns det ett läge nu.
Detta låter ändå som att detta är något jag blev så pass intresserad av. Visst, Tinnerholm och Kim Källström i alla ära och sådär, och in och läsa i kapp några så här dagar efter. Men det här låter intressant. Detta ska jag nog ägna någon timme ikväll på den här strandbanan åt att läsa vad som har hänt här med AIK. För detta är spännande.
Du kan väl återge det för de här australiska surfakillarna?
So, in the Sweden we have this club.
Ja. They are their own worst enemy, you see. Ja, går du dit och gör det.
Mellan doppen här, Johan, i havet så har jag ändå klurat fram någonting som jag hoppas skulle kunna bli en fast liten vignett här i podden. Jag är mycket för det här, att vi ska få lite fasta vignetter, men så blir det...
Det var ett tag sedan vi hade en recension till exempel.
Ja, precis. Men vi får se hur det blir med den här. Men jag tänkte så att det skulle kunna vara roligt om jag döper den här till Bengtssons fingerspits. Detta vignetten alltså. Och det handlar om att jag varje vecka ska förutspå ett fotbollsnamn som kommer få hamna ovanligt mycket i rubrikerna. Alltså för att antingen kan det vara spelare som kommer på tapeten, eller så är det någon annan sportchef eller någon medieprofil som får något nytt uppdrag. Där jag helt enkelt ska soppa upp ett finger i luften och känna vart den vindarna blåser och förutspå någonting, så kan man ändå utvärdera det veckan efter. Har det varit helt tyst eller har jag fått rätt? Mm. Och så varje vecka så ska jag göra som så att får jag rätt, att det blir ovanligt mycket rubriker, så ska du skänka, Johan, 100 kronor till Barncancerfonden.
Mm.
Får jag rätt,
om du får fel, så, får du,
ja. Så skänker jag 100 kronor till Barncancerfonden. Vad säger du om detta, Johan?
Ja, det låter bra. Jag tycker det är hjälpt av dig att facit ska komma redan efter en vecka. Det kan ju vara. Jag minns att Hasse Borg alltid var så arg över det när man sa att klanka ner på eventuella nyförvärv som hade floppat. Så sa han, ska bedömas efter kontraktstiden.
Jag jobbar inte på lång sikt här. Alltså. Det är väldigt, okay. Väldigt kort sikt. Så det är 7 dagar från och med onsdag till onsdag, säger vi då helt enkelt.
Ja.
När vi kommer ut med podden.
Okej, och då, vem blir det då först ut här som vi ska hålla utkik efter?
Ja, här safear jag lite grann, det får jag säga. Men ändå så säger jag att det är Paul Clement. Vad säger du då?
Ja, du får motivera.
Ja, han är ju då Swanseas tränare. Swansea förlorade senast här igår kväll med 3-1 mot Everton. Och då ligger Dyngsis nu i Premier League. Och jag tror att han inom en vecka har fått sparken. Och det är inte sådär, wow, sicken jävla spaning Bengtsson har.
Nej.
Det är snarare tvärtom. Fäkt. Men ändå så finns det någonting intressant här i Paul Clement och i den här spaningen. Att jag tror att efter Paul Clement och Mark Hughes som är tränare för Stoke, som också ligger jävligt pyrt till, så tror jag inte att det kommer vara en enda tränare i Premier League som kommer kunna sparkas. För att du har redan sparkat så många här under hösten i de här West Ham och i West Bromwich och Everton och de här lagen som har ändå, får man säga, misslyckats. Det finns inte kvar några tränarspark om de inte sparkar en tränare efter bara 2 månader och så. Men Paul Clement ligger ju jävligt pyrt till. De har ju, han kom dit i januari 2017 efter att de hade sparkat Bob Bradley som misslyckades där också. Då vann han 9 ligamatcher under den, vad ska man säga, vårsäsongen. Räddade kvar Swansea. Men nu då efter 18 ligamatcher så har de 3 vinster. 12 poäng. Och 4 poäng just nu upp till säker mark. Skapat minst antal chanser av samtliga lag i Premier League. Färre än 100 stycken då på 18 matcher. Och för övrigt, en liten parentes där. Wayne Rooney, Johan, har gjort fler mål än en sån som Morata. Och lika många mål som Lukaku. Vad säger du om det? Wow.
Ja, det behöver väl Everton.
Vidare till Paul Clement. Swansea möter här Crystal Palace, som också har en ny tränare i Roy Hodgson, till helgen. Och lär förlora där, för Crystal Palace har ändå kommit igång. Och därefter så möter de Liverpool på Anfield. Och då, som sagt, får han inte sparken innan matchen mot Liverpool. Vilket är då? Ja, det borde vara om en vecka.
Ja, det du säger här är att på ett sätt var det lite safe, men det är ju lite järvt i och med att julen som sagt står för dörren. Och då skulle det ju bli som den här gamla Charlton-tränaren då, att han kanske får gå på julafton eller kanske efter Boxing Day då. Kanske.
Så faktiskt. Är det faktiskt. Ja,
vi kan väl sträcka den här första, du får lite, vi kan vara lite generösa eftersom det är debut för din fingerspits. Att du får till efter, att du får året ut på dig på den här.
Ja, det var för snällt ju. Jag vill inte det. Alltså. Jag vill köra innan Liverpool-matchen ska han ha fått sparken. Så det innebär att han har en match på sig. Det är så. Okay. Alltså. Så ja, här är det är hårt. Ja. Men det intressanta då med Clement, du vet att han ansågs ju vara lite sådär next man coming när han anställdes i Swansea. För att innan dess hade han ju varit assisterande till Ancelotti i PSG, Chelsea, Real Madrid och Bayern München. 45 år gammal, engelsman, ansågs ändå. Han har varit ute och sett världen. Han var en av få engelsmän som faktiskt har gjort det, som tränar sen i Premier League.
Sett världen.
Ja, men det får man ändå säga.
Nej, men att fan, en av få engelsmän som har sett världen är rätt kul.
Okej. Okay. Men samtidigt alltid varit assisterande. Förutom då precis innan han fick jobbet i Swansea, då var han i Derby i Championship i typ 33 matcher. Imponerade väl inte jättemycket där heller. Hade väl en sån här snittpoäng på typ 1,4 per match och sånt där. Så det är intressant för att han har inte riktigt infriat med Swansea, har inte riktigt satsat i heller, och han har inte fått riktigt de spelarna som man kanske vill ha i somras och sådär, men de har inte utvecklats överhuvudtaget. Swansea spelar ju, sen de kom upp i Premier League för en, vad är det, 7 år sedan nu tror jag, så har de ändå alltid stått för en ganska så rolig, fin fotboll. De har inte varit det här West Bromwich eller Stoke, fast nu inte Stoke längre. Du fattar vad jag menar, de har ändå försökt spela en rätt fin fotboll. Och det känns som att det har varit en rätt välskött klubb, men sen så kom det in nya ägare typ 2015-2016, och sen dess har de haft 4-5 olika tränare, och det verkligen håller på att gå riktigt åt helvete nu.
Vad hände med han som hade ett kort brinnande fin period i Swansea? Vad heter han? Mitchu?
Ja, precis. Mitchu. Ja. Ja. Han flyttade ju, han var ju runt lite sen tror jag. Men jag tror att han var tillbaka sen i någon klubb i
var han som är Oviedo eller något sånt där?
Ja, nej, precis. Oviedo. Ja. Och sen typ i spanska fjärde divisionen och sånt där tror jag. Men ja, absolut. De har ju ändå fått fram några riktigt härliga spelare. Menar, när Bonny som är tillbaka nu, Wilfred Bonny, de värvar ju honom för, jag tror att det var typ 12 miljoner. Sen sålde de honom till City för rekordsumma 25 miljoner pund och sånt där. Men han var ju riktigt bra första svängen i Swansea. Nu är han verkligen var riktigt svajig. Nu såg jag att han skadades mot Everton igår också. Så det ökar inte chanserna att de vinner mot Crystal Palace. Men, Johan, en liten utvikning från det här med Clement är Clement förklarar sig utan Claude Makélélé också. Hade du koll på detta eller? Att
nej,
Claude Makélélé har varit Clements assisterande i Swansea fram till för en månad sedan. Helt otroligt. Jag har missat detta också.
Ja, det visste inte jag heller.
Nej, han var det. Sen säsongen drog igång här så var han assisterande till Clement i Swansea. Jag har inte sett en rad om detta. Jag har ändå sett Swansea spela. Jag har inte sett honom på bänken. De har inte zoomat in honom när han sitter där med.
Ja, nej.
Någonting.
Nej.
Men han lämnade nu faktiskt i november när han fick jobberbjudande från belgiska AS Eupen. Vad har du på dem?
Nej, jag hör för att Makélélé är där.
Just det. Ja, där fick han huvudtränaransvaret. Och AS Eupen ligger ju sist i Jupiler-liga, så den är ändå den högsta ligan i Belgien. Men de ligger dyngsist. Jag tror att de har ännu sämre. De har bara 2 vinster på de första 19 matcherna i belgiska ligan. Och Makélélé har väl gjort 5 eller 6 ligamatcher. Fortfarande inte en vinst. 1 kryss och sånt där tror jag. Makélélé, när man tänker på honom, fan vad glad man blir. Sicken spelare det var
han
då.
Han nämns väl ofta som, apropå att göra transfermisstag, var det inte Zidane själv som kritiserade Real Madrid då? Att, var det, för visst gick Makélélé i samband med att de skulle ta in Beckham va? Och jag tror att Zidane som ju sällan är ute, eller på sin spelartid var ute och svingade mot klubbar och så, var tydlig med att här gjorde man sig av med lungorna. Liksom. Han var ju mer än ett par lungor. Men,
ja, det var ju det. Ja. Men ofta när man pratar om den här kompletta centrala mittfältaren så är det ju att man kommer tillbaka till Makélélé. Han var ju liksom, han var ju defensiv mittfältare i grunden, men ändå en liksom en playmaker. Han kunde ju ändå slå de här avgörande passningarna och han var stark fysisk och 90 minuter var ju aldrig några problem för honom att köra, aldrig en förlängning och sådär. Han var jävligt bra där några år i Chelsea alltså.
Det var på tiden också, nu tänker jag framförallt när han var i Spanien, när man kunde vara lite besserwisser själv och gärna ville framhålla när andra skulle säga andra spelare i Real Madrid och säga att Makélélé är den som gör det här laget och på ett ganska oskönt sätt så där efteråt.
Precis. Ja, det här var perfekta namnet att kasta in där då.
Men för att sammanfatta så Clement, han kommer ryka.
Clement kommer ryka och han kommer hamna då därmed i rubrikernas epicentrum kommande inom 7 dagar.
Mm.
Och till råga på allt, jag sa ju här innan att jag inte följt någonting av vad som händer i världen. Och i princip så är det så. Men vi har ju en tv här på hotellrummet. Och jag har inte slått på den. Jag tänkte, jag måste kolla om jag har några fotbollskanaler här på rummet. Och slå på, det hade jag inte. Men jag hade CNN. Och satt och började titta där i en 10-15 minuter. Mycket om Trump och läget och sådär. Så där vet jag lite grann vad som... Det händer grejer där. Republikaner och demokraterna och så. Mm. Men plötsligt så kommer det ett inslag med och om Alan Shearer. Det gjorde man väldigt glad. Jaha. Han var i Hongkong på, av någon oklar jävla anledning, så hade han varit engagerad i en fotbollsskola. Ett annat gäng, Les Ferdinand var där också, det var ett gäng avdankade gamla spelare som fått ett litet gig där. Och det var en reporter som gjorde ett rätt långt inslag med Sheridan och satt och snackade, och han var god och glad och han pratade om sin karriär och hur kul han tyckte det var att sprida fotbollens glädje till de här ungdomarna och barnen i Hongkong som inte var uppväxta med fotboll på samma sätt som han var, bla 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 och så. Och så började han snacka jävligt intressant om en dokumentär som han har gjort för BBCs räkning som handlar om huvudskador och hjärnskador på fotbollsspelare.
Vänta, har Shearer gjort en dokumentär som regissör?
Ja, ja visst, jag lutade mig framåt, vet, och höjde volymen och sa till alla i familjen, nu får ni vara tyst, nu snackar Shearer om en dokumentär. Han har gjort en dokumentär, han är regissör. Och mycket riktigt, det var så. Den har tydligen sänds, så jag måste kolla upp det här om den finns att se. Men då hade han pratat med massa gamla spelare som hade...
Jag gissar ju att han anammar Michael Moore-traditionen, att han själv är med i dokumentären och syns i bild. Det hade varit oväntat om det liksom bara, man har ingen aning om vem som gjort det här, så bara står det efteråt så här, director Alan Shearer. Men jag gissar att han syns en del själv i bild.
Exakt. Det tar jag för givet. Annars blev jag riktigt chockad. Ja, i alla fall så pratade han där om jobbet och hur viktigt han tyckte det var. Han drog fram lite fakta, han hade inte glömt bort det. Så att han kände som att han var väldigt engagerad i den här frågan. Och när det är som mest intressant nästan, han började prata om att han gjorde ändå 43 av alla sina mål på huvudet och sådär. Plötsligt så bara bryter reporten där bara,
so who do you think will have the chance to beat your record as the best Premier League scorer from Britain ever?
Så börjar han säga, oh, maybe Harry Kane. Börjar han prata om Harry Kane, du vet. Och han kanske har chansen om Harry Kane får vara frisk och så. Tänkte jag, i helvete håller reporten på. Men han var inne på något intressant och så bryter han till det här. Och ställer en sån nonsensfråga. Vem tror du kan slå ditt rekord som den bästa brittiska målskytten i Premier Leagues historia?
Tillbaka till att bli åsiktsmaskin, helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Vem bryr sig om vad han säger för svar där? Det är ju precis det som gör att han inte är skitbra i Match of the Day som vi har pratat om tidigare. Att han där är inte så intressant, men det är intressant när han pratar om sina egna erfarenheter och att han själv pratar om att han kan ha lite, ibland kanske lite minnessvårigheter och sådär som han var inne på i den här intervjun då innan reportern bröt honom. Då blev jag lite förbannad. Och vi har ju pratat lite grann om det här, Johan, senaste veckorna innan jag drog till Thailand här. Att, och vi har pratat om detta i podden också. Att det är ju lite så här du och jag fungerar allt oftare. Att vi bryr oss inte om de här frågorna. Det är samma när vi har en sån här offside-kväll som vi hade då här en vecka i Göteborg. Där det kom 150 personer som gillar att lyssna på oss eller läsa vår tidning. Och de pratar sådär. Vad tror du om nästa säsong? Tror du att IFK Göteborg har någon chans och sådär? Då zonar jag ju ut direkt, och det vet jag att du också gör. Det där spekulerandet och prata om dagsaktuella. Vi har inte ett så himla stort intresse av det, du och jag, i ärlighetens namn. Mm. Om man ska vara helt ärlig, det är inte så bra. Däremot så älskar vi att prata om en bra story. Och vi älskar att liksom gå tillbaka i tiden. Och det hade varit härligt att sitta och prata om Alan Shearers mål på mitten av 90-talet för Newcastle eller för Blackburn. Det hade man gått igång på.
Precis. Väldigt härligt. Ja, jag är inte säker på att reportern som du tittade på där och som pratade med Alan Shearer gjorde fel. För dig gjorde han ju fel då. Du hade velat att han skulle borra mer i Shearers dokumentär. Man hade ju velat veta över hur skrev han manus. Alltså, allt sånt hade man ju velat veta. Men hans egna erfarenheter. Men för många är det väl precis lagom att de fick veta lite på det. Och sen så vill man höra vad Shearer har att säga om Harry Kane. Kan han komma och slå dig, Alan? Ja, kanske det. Och så kan det bli väl en lagom lite rubrik i flödet så. Alan Shearer hyllar Harry Kane eller tror att hans rekord kommer slå sig eller vad det nu är. Mm. Men jag fungerar ju likadant. Och jag har faktiskt känt så extremt mycket bara senaste veckan här. Det kan ju vara lite för att jag är marinerad i det här kultnumret som vi jobbar med som blir Offsides nästa nummer då. Att man rör sig mycket i det gamla. Men jag känner ju det allt mer, och det har väl jag dryftat här tidigare, att det nästan kan finnas en oro så att jag får sämre koll på nutiden, och sämre koll dels kanske, men också svårare att gå igång på den. Jag noterar ju att Manchester City går minst sagt som tåget, och det slängs upp frågor, ser jag här och där. Är Kevin De Bruyne, som han väl heter, tror jag, uttalas. Ja. Är han världens bästa mittfältare nu kanske? Diskutera folk, och jag känner att jag har så otroligt svårt att engagera mig i det, medan jag istället gärna pratar om hans gamla föregångare, diskutera Luke Nillis eller Mark Wilmots eller så. Och så vet du att den senaste veckan har jag lyssnat som en besatt på MFF Support, fyller 25 år tror jag, och i samband med det släpper de en jubileumspodcast, 25 stycken avsnitt, och varje avsnitt handlar om ett MFF-mål från de här senaste 25 åren. Det är ganska långa avsnitt. Det är Tony Ernst, som du vet vem det är, och hans kompis Henrik Zackrisson som samtalar. Och så har de alltid med en gäst, ofta då den aktuella målskytten. Så pratar de om målet, men även kanske om säsongen, tiden, rivaler som var till MFF då, och goda tider, dåliga tider och bla bla bla. Och jag lyssnar, jag har nästan lyssnat på alla avsnitt. Jag lyssnar som en besatt på den. Och då, ja, det, jag håller inte på Malmö alls, och många av de här målen minns jag inte eller såg inte ens, men sitter ändå och lyssnar när Jörgen Olsson, allroundspelare, i 45 minuter berättar om sin karriär och något gammalt mål från 98 eller vad det kan ha varit, medan jag då bara låter det aktuella som finns i flödet med Kevin De Bruyne och Kim Källström slutar, det bara passerar. Visst, man skulle kunna skylla på kultnumret, men jag tror inte det. Och jag tror inte det är så enkelt att det bara är allsvenskan heller. För jag hade ju nog gärna lyssnat på gamla United-mål, eller varför inte Alan Shearer. En entimmes podd om hur det gick till när Alan Shearer kom hem till Newcastle hade jag gärna lyssnat på. Men jag skulle inte vilja höra Alan Shearer i en timme där han pratar om vad som händer just nu i Premier League. Det kan man ju tycka är problematiskt då, på ett sätt, om man driver en fotbollstidning. Men dels är det väl så som du säger, att det är man jagar berättelserna, små som stora. Och så finns det något kanske som är lite mindre smickrande. Marcus Leifby, som du känner till, kommer ju skriva för oss i nästa nummer. Och han hade nästan någon liten kris. Han hade då varit och rotat i ett gammalt garage hos en gammal pensionerad tv-man. Och i det hittat en massa memorabilia från tv-sportens forna dagar. Han kom över gamla manuskort mellan, som Bosse Hansson hade sagt i någon sändning 87. Gamla VHS:er och sånt, och han kände hur hans puls steg då och gick igång på det här, och efteråt så var det nästan så här, varför gjorde den det? Det är något sorgligt här liksom, så borde väl engagera mig något som händer nu, sitta än en gång där och känna att fan, sitta och läsa den här promemorian, det är ju ingenting. En promemoria handlar om när någon tv-sportchef har träffat Lagrell och de pratar om ditten och datten, och Leifbys puls går upp då, och jag förstår precis vad han menar, precis som jag sitter och lyssnar på Hasse Mattisson eller Jörgen Olsson diskutera De Bruynes storhet, ge mig mindre. Då känns det tryggt att gå tillbaka till det gamla, och det lite ofina där är väl också att där kan man också briljera lite, om inte annat för sig själv, och känna att man har koll och få känna att här är ett område som jag behärskar. Det finns en väldigt spännande låt av ett band, New York-band, som heter LCD Sound System, eller om det är ett enmansprojekt med James Murphy, vet inte riktigt, dansmusik, kommer från New York-scenen. De är ju stora liksom, men deras debutsingel heter Losing My Edge, där sångaren och multiartisten James Murphy pratar om att han börjar tappa greppet om New York-scenen. Han hänger inte med längre. Det kommer nya spännande artister, ny spännande musik. Det här är ju liksom en skojlåt som lite oväntat ändå blev en hit, i alla fall i underground-kretsar. Och han berättar, kids are coming up from behind, I'm losing my edge, sjunger han hela tiden över. Och så börjar han då patetiskt nog försöka berätta om allt som han ändå har varit med om. Han har bara sina minnen kvar. Och han berättar om, alltså, but I was there 77 at the CBGBs when they played, I was there, I saw the Sonics. Så, och det blir ju bara ännu mer löjligt att man försöker förgäves klamra fast vid det man har då. Han blir verkligen en gammal gubbe där. Så, och det är därför låten är ganska kul. Men så känner jag mig allt mer. Tutu Balutto is coming up from behind, I'm losing my edge, but I was there when Jörgen Olsson scored some goal in 97. Ungefär så.
Ja, precis, och det är ju så att vi måste ju därmed anstränga oss ännu mer, Johan, för att göra relevant både en podd och framförallt tidningen, som ändå är vår Offsides stora inkomstkälla. Som att vi gör en tidning som inte bara är för dig och mig. Vi måste göra en tidning som är för den breda fotbollsälskaren. Samtidigt så tror jag att den breda fotbollsälskaren, när vi pratar om de här sakerna och du pratar om det som ledde till att du åkte till Freiburg för att ta reda på om det går att förälska sig i ett lag i vuxen ålder eftersom du hade tappat dina känslor för Arsenal för att de stod lite för den här nya typen av globaliserad fotbollsvärld och så. Så fick vi ju en oerhörd respons från våra lyssnare och läsare som sa att de kände igen sig precis det här som vi känner när vi pratar om fotboll. Att man kanske inte går igång på frågan om är Jimmy Tillin någonting som representerar det nya fotbollssverige. Snarare så kanske man gillar mer, fan minns den där kvalmatchen som Jönköping Södra spelade 87. Den sa någonting om var fotbollssverige var på väg då. Att man går igång på den diskussionen mer. Mm. Och vi får nog helt enkelt konstatera det att det finns ju en anledning till varför inte vi skriver om konstgräsdebatten. Inga essäer om allsvenskan borde spela höst, vår istället till exempel. Där, vi är ju inte riktigt där. Vi har inte dem.
Här vill jag skjuta till att du är ju betydligt mer uppdaterad än jag, i alla fall på den internationella scenen och särskilt Premier League och Champions League kanske. Men även du har ju, jag skulle säga att du nästan har större problem med en del av de här frågorna. Som, alltså jag kan inte ens nämna konstgräs om det kanske finns en artikel där att skriva. Du zonar ju ut direkt då. Vi kan skriva om taktik, det händer väl, men det ska gärna finnas en historia runt om den också. Att bara skriva om det ger oss mindre. Det finns ju de som gör det fantastiskt bra och som jag tror gör helt rätt i att ha den här nischen. Ta en sån journalist som Jonas Hansson, Fotbollskanalen, som ju verkligen ligger i framkant med fotbollens utveckling och väldigt intresserad av sådana frågor och skriver om det förtjänstfullt. Han hade nyligen en intervju med Magnus Persson, Malmös tränare, som förmodligen Magnus Persson själv, skulle jag tro, gillade att prata om. Det var mycket verkligen om alltså dagens tränarverklighet, och Persson berättade om hans influenser från den här Verheyen, holländaren, och han pratade om periodisering och som handlar om kanske hur man undviker skador och väldigt mycket om hans verklighet här och nu. Det förstår man ju är kul för en tränare att prata om. Och det här märker ju jag och du säkert också när vi intervjuar tränare, att det gör de gärna. Nya rön eller influenser från Portugal eller Holland eller vad det kan vara. Men att man själv gärna vill, man är mer intresserad av honom som människa, och man vill berätta Magnus Perssons i så fall liv och svårigheter han har varit med om och komma åt det personliga. Och här skulle ju en del kunna ha invändningar mot oss, till exempel de som verkligen är lite mer fackmässiga och inte hittar så mycket ny taktik eller expected goals eller taktisk periodisering, eller som du sa för all del, de här frågorna med höst-vår, ska allsvenskan ha färre lag kanske, mer lag, medan man själv är vi skriver inte så mycket om det. Samtidigt vet vi ju med oss att vi är ju inga UFO:n. Vi har ju haft undersökningar och vi har haft de här läsarpanelerna, och där var det ju många som då var ganska lika oss på den punkten och som kanske inte ser 7 matcher i veckan, men däremot gärna läser berättelserna eller historierna. Eller, alltså, det är lite, alltså hur vi är på NFL. Vi börjar allt med läsa om NFL och gillar berättelserna därifrån, men matcherna vi har sett går att räkna på handens 5 fingrar.
Ja, gud det. Ja, men absolut så är det. Och vi pratar ju givetvis ibland om hur kan vi få fler läsare och sådär. Det, liksom, det vill vi ha av både ekonomiska skäl och att vi tycker det är kul om fler vill läsa och säga. Kanske är det så. Hade vi lagt bort kanske 20-30% av det som vi då redan gillar och som vi redan gör och ersatt det med Hansson eller Kalle Karlsson eller Martin Åslund typen av fotbollsintresse, så hade vi kanske fått fler läsare. Så att det finns ju någonting där som vi måste diskutera lite i år här, början av 2018. Ska vi gå lite mer åt det hållet, eller ska vi bara fortsätta köra in på det här som du och jag älskar och tycker det är så kul?
Ja, och det här är ju verkligen inte, jag hoppas inte det här upplevs som någon slags diss mot den här, alltså nämnde Jonas, honom har ju jättemycket respekt för, och Kalle Karlsson med, vad nämnde du där? Martin Åslund, han är väl verkligen en taktisk expert, så man vill säga.
Absolut, och det är ju liksom inget konstigt att han, just Martin Åslund, utsågs väl till Sveriges bästa fotbollsexpert i senaste guldskölden.
Var det så?
Ja, jag tror att det var så. Och han, Martin Åslund, i alla fall det som han ger sken av på Twitter och när han sitter i VSAT-studion, han är ju extremt intresserad av det som händer på planen. Sen är inte han en anekdotberättare eller den som verkar intressera sig för människoöden. Han är ju väldigt mycket sådär, pratar om ytterzonerna, pratar om pressspel, ser liksom olika typer av strukturer i försvarsspel och sådana här saker. Det gillar ju han väldigt mycket. Och jag kan ju tycka det är väldigt härligt när jag sitter eller ligger i soffan en söndag eller en lördag och unnar mig detta den här tiden. Och lyssna på det samtidigt när jag själv kom in i de diskussionerna. Jag träffade ju Martin Åslund sommaren 2016. Då hängde vi runt några dagar, jag och han, och satt och drack vin om kvällarna nere i Niss under fotbolls-EM.
Sämre dagar har du haft.
Absolut. Jävlar vad vi körde bil på Rivieran, jag och Åslund. I alla fall, och då pratar han ju också väldigt mycket om de här sakerna. Jag zonar ut då. Det måste jag kunna erkänna. Att jag zonar ut då och hoppas att kan vi inte gå tillbaka och prata om din tid i AIK på 90-talet eller början på 2000-talet. Det vill jag prata om istället för att prata om senaste från Bielsa eller Pochettino och sådär. För det där, jag vill gå ut ur det där rummet rätt snabbt. Ja, jag tycker det är kul i några minuter.
Jag kände det nu också senast när jag tillbringade, när du åkte runt på Rivieran i bil med Martin Åslund, så själv så hängde jag ju med Pral ju på lite olika ställen, och där ställde jag en del frågor om, eftersom han nu har blivit inkastad igen i fotbollen, om utvecklingsfrågor om fotbollen och så. Han svarar gärna på dem, men det är ju lite alibi-frågor från mig för att hålla igång ett samtal. Det som verkligen stannar kvar är ju liksom de gånger han berättar om att han känner att han är orolig för att han börjar tappa minnet och börjar bli gammal. Och han berättar om att ja, det är så annorlunda nu. Spelarna äter så mycket. Jag går upp på luncherna i landslaget. Ibland äter de två luncher. Det är en otrolig buffé. Mm. Vilket svinn det blir. Det går jag och tänker mycket på, säger Pral. Att jag är uppväxt med att man äter upp maten man har på tallriken. Och så berättar han om sin mormor och morfar som aldrig lämnar Skåne i hela sitt liv. Och det minns jag väldigt mycket. Men jag minns inte alls vad han svarar på fotbollstrender, vart är vi på väg tränarmässigt nu och så. Och man kan ju märka det här hos en annan person också, om du sitter med Åslund och du kanske zonar ut lite om han pratar, säg att han, nu kanske han inte pratar om Bielsa, men säg att han pratar om Bielsas taktik eller någonting sånt där, lyssnar väl du lite grann. Du är ju inte helt ointresserad, du är säkert mer intresserad än vad jag är, och så kanske du ändå vill berätta och kontrar och berätta en anekdot om Bielsa, om när han hade en handgranat i näven när han blev konfronterad av de argentinska fans en gång i tiden. Där kanske Åslund zonar ut. Liksom man märker ju ganska tidigt att så här, vilka som också går igång på de här berättelserna mer än kanske fotbollens utveckling. Så det är väl att vi kan ju inte ändra på oss själva heller, men vi kan ju söka kanske, det finns ju andra skribenter och sådär.
Exakt. Ja. Och samtidigt så måste man utmana sig själv också. Det går ju inte bara att skriva om folk som är helt knäckta och sitter och funderar på livet, meningen med livet och sådär. Vi kan inte göra de berättelserna alltid. Och vi måste utmana oss själv, både du och jag, Johan, och de utläggen som vi gör på skribenter. Så att det får vi väl ta med oss in i 2018 nu när det är dags att göra bokslut för 2017.
Ja, men samtidigt kommer det ju fortsätta vara så. Det har ju varit handbolls-VM och Sverige blir en fjärde plats till slut. Men då har den här Per Johansson, handbollscoachen, varit igång igen. Jag vet inte om han hade kanske Montenegros landslag. Och det var en sån där typisk grej. Jag vet inte om du minns det, att vi pratade om honom för, om det var tidigare år eller förra året kanske. Och vi bryr oss väl inte särskilt mycket om vad han har för tankar om handbollen, men den där beskrivningen om när han berättade om hur det var på mästerskap och den här torktumlaren och att han var tvungen att varva ner på natten med några whisky och han satt där och hade svårt att sova. Där är man ju inne på någonting om hur det är att vara tränare, som är mer vad det gör med en som människa. Och det är ju där vi hamnar. Och där kommer vi säkert fortsätta hamna, men att man får kanske passa på sig själv lite.
Precis, och jag tror också lite så den ingången som jag hade när jag åkte till Liverpool här för det reportaget då, som finns i senaste numret om mitt eget supporterskap och vad är värt att lägga tid på i livet. Och så här, lite där man är just nu i sitt liv som småbarnsförälder och fullt upp med olika saker i livet, så har jag inte riktigt energin eller motivationen att gå igång på ytterzonspel. Däremot så har jag lite plats kvar i min hjärna eller i mitt hjärta för en riktigt gripande personlig berättelse. Så det hänger ihop lite grann med där jag liksom landade i hela min Liverpool-resa och när jag försökte rannsaka mig själv och mitt eget fotbollsintresse eller mitt eget supporterskap. Lite där ligger jag också just nu, tror jag. Så att kanske kan det vara så när man har lite mer luft under vingarna och, eller i sitt schema, så kanske man kan liksom unna sig själv. För jag kan ju ändå gå igång på det. Jag tycker det är skitkul när Martin Åslund i de här sena söndagsmatcherna, där det finns lite mer tid mellan matcherna kanske, och sitta och verkligen fördjupa sig i, när de kanske går över till italienska matcherna eller de spanska matcherna på kvällen, och det finns lite mer tid för en sån som Åslund att breda ut sig. Jag kan verkligen uppskatta det, tycker det är kul att lyssna på det. Men ja, jag måste anstränga mig också.
Ja, alltså för min del krävs det någonting större. Jag är såklart inte taktiskt ointresserad, men det liksom måste säga någonting om kanske en klubbs identitet eller att det blir en strid. Att bara prata om hur det, eller läsa om hur det gick till när Bob Houghton kom och förde in sitt engelska pressspel och 4-4-2 i svensk fotboll, ger inte så mycket. Men har man en Laban Arnesson där samtidigt som en fiende till dem och det blir en kamp, då har man en berättelse plötsligt som, och då, då händer någonting. Men det var otroligt, jag tänker på de här tränarutbildningarna som är, de brukar väl vara på Bosön antar jag. Axén berättade om dem och också vad som stannar kvar. Han berättade hur det kunde gå till på själva utbildningen och hur man satt i rum och lyssnade på en föreläsare. Och det kändes som han var rätt lik en själv där. Han berättade det kort, hur går de där till, de där tränarutbildningarna, så, och så berättade han det. Det avverkade han på 2 minuter, men han berättade 10 minuter om hur det var när de var klara för dagen och han försökte övertala Jonas Olsson att ta ett järn. Så alla tränare är ju inte, alltså det går ju att vara både och. Alltså Axén är väl jättetaktiskt intresserad och skicklig så, men han uppskattar ju också en god historia.
Absolut, ja, så är det.
Jag vet, det är ju inte ens en historia. Historien om hur Axén försökte övertala Jonas Olsson att ta ett järn. Jag vet inte om det är en historia, men bara som symbol.
Ah, säg inte jag, det har jag läst den. Men jag tror också det är så att nu har jag jobbat med det här i drygt 10 år med fotboll enbart på heltid. Jag tror att man har också blivit lite, den är så jävla föränderlig hela tiden. Ena säsongen så är det den tränaren som är hetast och så är det den typen av fotboll som ska spelas och alla älskar det. Nästa säsong så kan det vara något helt annat och sådär. Den är så föränderlig hela tiden. Det blir hela tiden nya saker. Man känner att det är knappt lönt att liksom grotta ner sig i Marco Silvas Watford. Och varför är de så bra offensivt men så jävla dåliga defensivt? Nu är de dåliga både och, men det är inte lönt, för att sen så har han sparken och så är det en ny tränare där och sen så har Marcus Silva ändå misslyckats och han visar sig bara vara lite så, fan, han kanske inte riktigt hade det ändå. Vi gick på den där lilla finten som han drog för hela fotbolls-Europa i 2 säsonger. Så är det någon ny som dansar en annan säsong liksom. Det är liksom, det är så nya giv hela tiden. Man orkar inte riktigt hoppa in i de här och så gotta ner sig. Så ska man liksom lära sig och sen så ska man kunna förklara det på ett bra pedagogiskt och intressant och fascinerande sätt för läsare eller lyssnare.
Det var lite det jag var inne på i början. Man känner att det är ingen, jag hänger inte med längre. Och då söker man sig tillbaka på tiden då man faktiskt hängde med och går in i den ordentligt. Som losing my edge, så jag tittar tillbaka på vad jag en gång hade. Kan ju både vara fint och sorgligt på samma gång.
Ska vi avsluta med några rader från Losing My Edge?
Ja, det kan vi väl göra. I was there. I was the first guy playing that punk to the rock kids.
I played it at CBGB. Everybody thought it was crazy. Nu viker jag upp gardinerna här från och ser solen flöda in i mitt rum och jag ser att det har slutat ryka här i buskarna och runt poolområdet. Så att det innebär nog att jag kan gå ut och välkomna min familj tillbaka till detta nu myggfria område.
Vilken landslagsspelare var det som hade så mycket kryp på sitt hotellrum så att han gick och knackade på hos en lagkompis mitt i natten?
Martin Olsson.
Det var Martin Olsson. Ja, det var en quiz. Det var, jag minns inte själv.
Nej, det var så. Det var ju i Ukraina, tror jag det var.
EM 2012.
Ja, han hade glömt att stänga fönstret på när han var ute på kvällen och satt väl hemma hos Bayrami, tror jag, och spelade tv-spel i hans hotellrum. Och så hade han också glömt att släcka lyset, så att det var ju fullt med djur i hans säng när han kom hem. Så då tog han med sig kudden och täcke och frågade och knackade på hos Bayrami igen och frågade om han fick sova över där. Och det fick han.
Är det en
bra... delade säng där annat.
Är det en bra historia?
Det är en väldigt bra historia.
Det var väldigt gulligt i 94 VM när... Var det Magnus Edman och Jesper Blomqvist, jag är inte säker på att det var de, men som fick dela rum och som det tog flera dagar innan de vågade fråga om de kanske kunde få ett täcke var, att de hade legat och delat täcke väldigt länge. Försynta grabbar.
Det är sånt här du är höger och gång på, Johan.
Ja,
det är sorgligt.
Ja, skit i den där frisbacksvarianten och hur de nu knäckte saudierna.
Ja.
Det här avsnittet som jag tror är 181 eller 182 eller någonting sånt, det har vi gjort i samarbete med Caltex.se där man kan hitta julklappar från Adidas, Nike, Dr. Martens, Carhartt, New Balance med flera, både i nätbutiken och på Vallgatan 42 respektive Haga Nygata 27 i Göteborg. Där kan man köpa sina bästa julklappar och man kan förstås även köpa presentkort i webbshoppen eller i de här butikerna, Caltex.se.
Ja.
Jag har suttit hemma och spelat in det här precis som förra veckan. Har inte många dagar kvar nu på kontoret innan vi tar jul här, men vi kommer ut med ett avsnitt nästa vecka också.
Mm. Det är det, lite jul och nyår special är det som vi har spelat in faktiskt på förhand, det kan vi avslöja.
Mm, tungt avslöjande.
För rubriker där tror du? Nå det.
Mycket tveksamt. Ja, du får väl gå och leta upp de där australiensarna igen. Fint att prata med dig. Och ni andra, ni mejlar oss om ni vill på podcast@offside.org. Många som skickar in, jag har fått drunknat i mejl efter den här diskussionen om VM-mästerskapsminnen och sådana minnen som inte handlar om själva fotbollen. Också typiskt oss då. Och påfallande ofta handlar det ju om något lite sorgligt. Matcher som folk har missat för att de var mål de har missat, för att de var sura på någonting eller sådär. Det har varit trevligt att ta del av.
Absolut.
Fortsätt gärna med sådana eller andra tankar ni har. Så hörs vi om en vecka igen med vår då sista avsnitt för året. En 2017-sammanfattning av något slag.
Och därmed så önskar vi alla våra älskade lyssnare en riktigt god jul.
Det gör vi. God jul och gott nytt år.
Ta hand om er. Hej.